När man läser Bibeln så är det ganska tydligt att Gud arbetar efter en bestämd tidsplan. Och det återkommer kring stora händelser och även mindre ting som sker. Att det blir förutsagt och det beskrivs att det gäller en viss period. En psalm, den 90:e psalmen som citeras, tror jag, varenda sabbat i synagogorna. Där står det att en dag för Gud är som för 1000 år i mänskligt perspektiv. Och det är därför vi tror att vi sedan Adam nu har haft en 6000-årig period som ska gå in i ett sabbatsfirande. Det ska bli fred och det ska bli frid och det ska inte fortsätta att vara strid. Men tänk när Gud skapade Adam. Då dröjde det 1948 år. Så kom Abraham. Och det där är det några som har lagt märke till. Att Jesus beskrivs ju som den andra Adam. När Gud gav själva prototypen till hur en människa ska vara genom att ge oss Jesus som en förebild. Adam, han var det från början men misslyckades. Jesus kom. Men 1948 år efter Jesu födelse, ja, då formas Israel som nation. Som var själva Abrahams stora vision. Han talade om att det folk som skulle utgå utifrån hans relation med Sara, det skulle bli ett stort folk, men som skulle hamna i trångmål och i slaveri under en 400 års period. Efter det skulle de bli fria. Och så skedde. Israels barn var i Egypten som slavar under förtryck och förnedring i 400 år. Lite drygt, men sen marscherade de ut och på väg mot sitt löftesland. Och där så var det lite ganska ordentliga problem. Och speciellt under en 40 dagar så var det ett uppror. Och då tillägger Mose att lika många dagar som ni har varit i uppror kommer ni nu att få stanna så många år här kvar i öknen. Och det blev 40 år. Sen kommer de in i Israels land och möter en ny framtid och det är mycket som är underbart, men de sviker och söker sig till främmande gudar och det inträffar en hel del som gör att profeten Jeremia, han säger att Israels folk kommer att förlora sitt land. Judarna kommer att bli kringspridda ut över jorden i 70 år. Sen ska de få återvända. Och det stämde exakt. Och så här skulle jag kunna fortsätta och ge många exempel. Och när det gäller vår tid så är det inte fråga om årtal med siffror. Men däremot tecken om företeelser. Och när man ser dessa företeelser, då ska man förstå att tiden är inne för Kristi återkomst. Jesus sa när han talade om sin återkomst att strax innan ska människorna stå rådlösa i panik inför havets och vågornas dån. Och han förutsade ohyggliga tsunamikatastrofer. Det som nu händer år efter år med allt starkare orkaner. Han förutsade att det skulle vara jordbävningar men också hungersnöd som skulle drabba mänskligheten. Ja, vi äter och har problem med överkonsumtion, men 1 miljard svälter. 10 000 spädbarn dör av undernäring och svält. varje dygn. Och då när Jesus sa det här, då levde ungefär 250 miljoner människor på jorden. Det var mycket, och nu är det 1 miljard som svälter. Jesus talade om att det judiska folket skulle ha varit kringspritt ut över hela mänskligheten under lång tid. Och Jerusalem skulle vara ockuperat och förtrampat utav fiender till Israel. Och det stämmer. Hela det ottomanska väldet liksom utplånade hela den israeliska nationaliteten. Och det var till och med dödsstraff förbjudet för en jude att närma sig själva området. Men så sa Jesus att tiden innan hans återkomst skulle det judiska folket återvända, bygga upp Jerusalem, intaga landet steg för steg. Och det är ju det vi ser nu. Även om det är mycket kontroversiellt och det är en kamp för rättvisa, och det är också en kamp för att behålla rättvis omsorg om de människor som har bosatt sig i områden som tillhör Israel. Men då beundrar jag både Guds omtanke och det judiska folkets karaktär. För inne i Israel så har araber samma välfärd, samma löner för arbete som görs, möjligheter att påverka, bli respekterade. Och det är ju härligt när de gör opinionsundersökningar att araber inom Israel bor hellre där under Knessets parlament än under palestinskt styre som ofta handlar om diktatur och förtryck. Men just den här enorma katastrofsituationen som råder i världen, med världsekonomin som håller på att kollapsa, politiska demokratier som inte klarar av att hantera verkligheten, och vi är på väg mot någonting. Jag läste nu en stor artikel om USA, hur demokratin inte klarar av att hantera vår tids problem, utan vi är på väg mot det Bibeln beskriver, att man kommer att förenas kring någon form av världsregering. Och det är precis det Bibeln talar om. Därför tror jag, av många sammantagna tidstecken, att vi närmar oss tiden och tidpunkten för att Jesus ska komma, och då ska han återupprätta fred och rättvisa, och det ska bli en atmosfär som gör att det ska bli möjligt med ordet demokrati i dess allra finaste benämning. Det är spännande att leva idag, och jag hoppas jag får vara kvar i livet och få se Jesus när han kommer. Hoppas att du också är med.
Jag tycker Stanley Sjöberg är bra. Jag tyckte att det är intressant klipp han la ut där i förrgår. Han lägger ut sådana här små klipp på 8 minuter. Det finns en som handlar om olika saker. Så jag brukar se på dem där. Det är ganska praktiskt. Skriver han på Facebook. Nu har jag lagt ut ett, och så får man titta på YouTube. Men det är en allvarligt Jesus han talar om här. Att han kommer tillbaka. Och liksom tiden är utmätt. Vi kan ju inte säga exakt när. Men som sagt, vi kan se och vi kan ana. Vi kan tro att det här, det blir så. Vi ser ju på tecken runt omkring. Och just det här, det talar Jesus om i Matteus, där jag har varit här nu då. Kära Jesus. Ja. Jag läser här, jag fortsätter här nu i Matteus. Jag kommer till Matteus 26. Jesus, han har ju, han tar ju här till sina lärjungar och han berättar om sista tiden och hur det blir och människosonens dom och vikten av att vara beredd, va? Han talar om de här jungfrurna. En del hade olja, en del hade lärt känna honom så de visste. Och de där talenterna, de där som fick, den där som fick en talent bara 16 årslöner, det var mycket att förvalta. Men han hade inte lärt känna Jesus. Och jag tror det är viktigt att vi lär känna honom så att vi kan, så att vi inte är rädda för honom, utan att vi får vandra med honom och göra hans vilja. I alla fall, nu står det så här, rubriker, onda anslag mot Jesus. Vi liksom kommer in mot påsk här, va? När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: ni vet att det om 2 dagar är påsk. Då skall människosonen bli utlämnad till att korsfästas. Överste prästerna och folkets äldste samlades nu i överste prästen Kajfas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, så att det uppstår oro bland folket. De här överste prästerna och de skriftlärde, de hade ju bestämt sig för, nej, vi tror inte på honom. Jesus, han gjorde anspråk på att vara Messias, han som skulle komma. Gud själv kom ner hit till jorden i mänsklig gestalt. Och Jesus, han sa, jag är den ni väntar på, jag är Messias. Men de bestämde sig för, och inför ett sådant påstående så får man ju ändra bestämma sig för, okej, jag tror på det. Eller, nej, jag tror inte på det. Överste präster, de tyckte att nej, vi tror inte på det. Och därför gjorde de allt för att försöka få bort honom. De gjorde allt för att få bort honom. Och nu skulle de ta honom med list, stod det här, va? Nästa rubrik här. En kvinna smörjer Jesus. När Jesus befann sig i Simon den spetälskes hus i Betania kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa, varför detta slöseri? Det där hade man kunnat sälja för mycket pengar och ge åt de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde ut denna olja över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Amen, säger jag er, överallt i hela världen där detta evangelium predikas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Den här kvinnan, Johannes, han talade om att det var, om de nu var, var det Maria, eller var det Marta? Ja, kom, ja, det ska vara osagt. Men hon hade satt sin tro till Jesus. Hon hade fått kärlek till honom. Hon märkte att det var något speciellt med honom. Och hon liksom ville visa sin kärlek. Den där flaskan med den oljan, den var värd jättemycket pengar. Men hon offrade det. Hon smörjde Jesus. Och Jesus, han sa så här att, och lärjungarna, de blev ju jättearga en del, speciellt Judas. Ah. På ett annat ställe så står det att han hade liksom tänkt, kanske inte tänkt att ge till de fattiga, utan han hade honom penningar. Ja, kommer det så kan jag skoma lite grann på det här. Men den här kvinnan, hon älskar Jesus och hon visar sin kärlek. Hon offrar allt för honom. Och det bästa hon hade, det offrar hon, smorde Jesus. Och Jesus, han såg på henne med kärlek och han förstod det, att det här gör hon för att hon liksom vill visa sin aktsamhet. Hon vill visa liksom sin kärlek till honom. Och överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Vi står här 2000 år senare och berättar om en händelse om en person som hade kärlek till Jesus och smörjde honom. Och hon kommer liksom in i rätt fas här, va? Vid rätt tillfälle. Han låg till bords. Han hade sagt: jag kommer att gå bort. Människor, de kommer att döda mig. Sen gick en av de 12, han som heter Judas Iskariot, till överste prästerna och sa: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom, och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Liksom det gick gränsen för Judas. När den här kvinnan kommer och smörjer dem, häller ut en så dyrbar flaska olja, det var väl onödigt. Då liksom kände han att nej, det här kan jag inte vara med på. Det blir inte som jag tänkte. Han tänkte, hade kanske tänkt att när Jesus red in där i Jerusalem, som hade gjort den här kapitel före här, då skulle han med makt ta över. Och så säger Jesus: ja, men det är inte dags än, utan först måste jag dö. Jag måste gå bort först. Jag måste bära mänsklighetens synd. Jag måste dö på ett kors. Nej, tänkte Judas, det vill jag inte. Då bestämde sig: jag förråder honom. Jag gör kompanjonskap. Han gick till överste prästerna och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade: vad vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade: gå in i staden till den och den och säg till honom: mästaren säger, min stund är nära, hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan det ännu åt sa han: amen, jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Då blev det mycket bedrövade och började fråga honom den ene efter den andra: inte är det väl jag, herre? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men vi är den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa: rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade: du har själv sagt det. Medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick alla av den, ty detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Jesus, han visade kärlek till sina lärjungar. Han sa att han visade här, liksom det var ju första nattvarden. Och han liksom bara bedyrde, han talade om för dem att ni ska göra det här till minne av mig. Ni ska förstå att jag älskar er, att jag tycker om er. Och de liksom vi får visa vår kärlek när vi gör det här. Ta och ät, detta är min kropp. Han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick alla av dem här. Ty detta är mitt bröd, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jesus han utgjutit sitt blod på Golgata kors. Petrus som var så impulsiv. Han sa så här. Då sa Jesus till dem. Denna natt ska ni överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå för er till Galileen. Petrus svarade honom. Även om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Jesus sa till honom, amen säger jag dig, denna natt innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Petrus svarade honom, om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa också de andra lärjungarna. Sen gick Jesus med dem till en plats som heter Getseman och han sa till lärjungarna, sitt här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem. Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann han att det sov. Sa han till Petrus, kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad. Min fader, om denna kalk inte kan ta sig från mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann än en gång att det sov. Så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sen gick han till lärjungarna och sa till dem. Ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Medan han talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd, påkar utskickade av överste prästerna och folkets äldste. Förrädaren hade genom gett dem ett tecken och sagt, den som jag kysser, han är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa, var hälsad rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom, min vän, varför är du här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom örat. Då sa Jesus till honom, stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? 12, vad stod det? 12 legioner änglar, ja det är 72 000 änglar. Och det hade räckt med en. Men Jesus, han hade den gemenskap med fadern och han visste det. Jag gör det här för han älskar oss människor. Han älskar lärjungarna. I samma stund sa Jesus till folkhopen. Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Petrus han sa, jag ska aldrig förneka dig. Men när de kom här, då flydde de. Och längre fram, jag tar det nästa gång. I alla fall, då kommer han i situationer där han säger, jag har aldrig sett den där karen. Och så går tuppen. Och Petrus gick bort och grät. Jesus, han bryr sig om oss. Den är kvinnan som smörjde Jesus. Hon smorde honom. Hon älskade honom. Hon förstod. Han är världens frälsare. Hon trodde på honom. Det han hade sagt. Hon trodde att han var Messias. Han som skulle komma med räddning. Och Jesus, han var tvungen att ge sitt liv för mig och för oss allesammans. Och han gjorde det. Han kallade inte på de där legionerna med änglar och gjorde rent hus. Utan han gick den väg som Gud hade stakat ut för honom. Han ingick, han underställde sig, han ingick i Guds plan. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så kan vi ha vid jul, va? Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Ett barn ska lära oss att tro. Här mitt ibland oss ska det bo. Jesus, han kom ner hit. Han kom, växte upp. Han kom hjälplös som ett barn. Maria, hon tog hand om honom. Han växte upp. Och så var han här. Han hade talat till lärjungarna, talade om att jag kommer och kommer tillbaka. Det var inte Maja-kalendern eller vad heter som det har varit talas om nu här. Något exakt datum har jag inte. Men vi hörde ju, jag tror på det, alltså, det är som Stanley Sjöberg talade om. Det liksom är en tidsplan som Gud har stakat ut. Gud har stakat ut den. Och eftersom Jesus var lydig, han gav sitt liv på korset. För att vi skulle få frid. Och så kommer han en gång tillbaka. Och vi kan se på tidens tecken att det är på gång. Han kommer snart. Och då vill jag följa med. Och korset är kvar. Och snart försvinner det. När David står där, när skärmsläkaren kommer. Men idag är frälsningens dag. Gud har omsorg om oss. Han har, och det löner att komma. Och ni vet, den där papperskorgen står där. Och är det så jag känner någonting. Det här står mellan mig och Jesus. Det här är någonting som hindrar. Då går det bara och slänger till den där. Och så be Jesus. Du ser nu, hur gjorde jag en handling. Nu bestämde jag mig. Väck med det här som ligger mellan. Och jag ska aldrig mer ha det tillbaka. Jag ber. Ta hand om det här. Ta hand om mig. Så nu kom Davis. Ta hand om mig. Jag vill följa dig. Och så, som jag många gånger har sagt. När jag kommer i olika situationer. Om jag då frågar mig. Hur skulle Jesus ha gjort? Och så ber jag om nåd. Och få göra som jag tänker då. Som jag förstår då. Bara inom mig. Hur skulle Jesus ha gjort? Tack, kära Jesus, att du står vid hjärtas dörr och bulter. Och att du liksom, vi får komma till dig precis som vi är. Och att vi då får växa till. Vi får ta del av vad som står i Bibeln, i Guds ord. Och vi får tro att det här är dig. Och jag tackar dig för sådana som den här Lennart Möllberg. Som går till grunden med saker och ting. Och liksom bara vill, inte bara accepterar att när folk säger att nah, det där är bara påhittat. Utan att den liksom kan gå. Du kan ju aldrig visa att det var så, men det vi syns, det ses ju att det är fullt möjligt. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Att fler och fler ska få visa att det som står här i Bibeln, det håller att tro på. Det håller att stå på. Och jag ber dig, Jesus, här nu att du ska vara med oss i fortsättningen här av gudstjänsten. Du ska ta det till oss och sen under fikat vi ska ha efteråt. Och bara tacka dig för att om det kommer upp frågor och så, då får vi ta upp det och så får vi svara så gott vi kan. Men Jesus, jag ber att du ska ta hand om oss var och en och att vi ska få ha en gemenskap med dig, en egen personlig relation, så att vi kan få gemenskap med dig och varandra. Jag ber om det, Jesus, i Jesu namn. Amen.